Jag vet inte om ni noterade den första sången som Lovisa sjöng. Så handlade det om fåglar som sjöng. Och den slutar med att nej, jag kan ju inte flyga. Men jag kan sjunga. Det här med att använda den gåva man har. Jag kan inte bli någon annan än den jag är. Det går inte. Men jag har en gåva som jag ska förvalta. När man läser den här texten, då kan man nästan få krypningar. Det är en helt annan tid, kan vi väl lugnt säga, när man behandlade tjänare på ett helt annat sätt än vad man gör nu för tiden. Och jag tänkte först att ja, men här kan vi ju verkligen prata om förvaltarskap, om miljö och med Ukraina och allt sånt här. Men det konstiga var att jag landade inte alls där. Men de frågorna kan vi prata om en annan gång. Det jag landade i är ett citat som jag läste en morgon när jag hade andakt här under veckan. Gud ber dig inte att ha ett framgångsrikt liv utan ett liv som bär frukt. Inte ett framgångsrikt liv utan ett liv som bär frukt. Ska vi se hur vi får ihop det med texten. I texten så tänker jag att det är mitt förhållande till husbonden som är det absolut viktigaste i berättelsen. Vad är relationen till Gud och till husbonden? Om relationen är opersonlig, då finns ju egentligen ingen anledning att vara en god förvaltare. Jag bryr mig ju inte om husbonden i alla fall. Det spelar ju liksom ingen roll vad jag gör. Men om jag istället har en varm och god relation till husbonden, då har jag ju faktiskt en lust att göra ett bra jobb. Då har jag ju lust att göra det som är gott. Jag känner ju egentligen kanske inget tvång heller, utan jag gör det därför att jag tycker om min husbonde. Han sprider en god atmosfär och jag vill gärna sprida den vidare. Så att på något vis så mitt förhållande till husbonden kan prägla hela min omgivning på samma sätt som mitt förhållande till husbonden, Gud, präglar mitt liv. Det finns så fantastiskt mycket kloka människor som säger så fantastiskt mycket bra saker. Och nu tänker jag använda en man som heter Eugene Peterson som vi ska dela tanke med. När vi får smak av Gud händer något märkligt med oss. Det hände först i Eden och det händer fortfarande. Upplevelsen av Gud, hänförelsen och fullheten i den, lyssna nu, följs av en frestelse att återskapa upplevelsen som Gud. Smaken för Gud förminskas till en girig lust att vara Gud. Jag får se en skymt av en värld där Gud råder och tänker att ja, men jag kanske kan göra likadant. Jag överger Guds personliga närvaro och slår mig i slang med den opersonliga listiga ormen. Jag flyr från Guds lysande ansikte till en hal fromhetsvärld som ger mig mandat att manipulera människor och tillskriva mig själv gudalika egenskaper. Den här tjänaren som inte gjorde ett bra jobb. Kan det handla om att personen på något vis försöker ta sig makt och skapa på egen hand? Var finns du och jag? Det är ju egentligen det viktigaste i alltihop. Kanske är det så att vi hamnar i det där diket kan själv. Försöker på egen hand skapa något som påminner om det som Gud tänkt sig. Men det brukar inte bli så där väldigt bra. Vi manipulerar naturen, vi manipulerar varandra, vi kränker och sårar. Men tanken att vi har rätt och vi vill styra andra för vi tänker att vi har rätt. Vi vet hur det ska vara. Men det brukar inte bli så bra. Det blir ingen god eftersmak, som man brukar säga. Linnea pratar om andens frukter. Eller frukt heter det egentligen. Och det står i Galatierbrevet 5. Och det är kärlek. Och så blir det glädje och frid. Tålamod, vänlighet och godhet. Trofasthet, mildhet och självbehärskning. Om vi är goda förvaltare, kanske det här är något viktigt att fundera kring. Vad sprider jag för doft? Vad är det för frukt i det jag gör? En frukt med olika komponenter. Det är lite grann som när man pratar om vad man kan dofta och smaka. Till exempel, jag vet att det finns kaffeprovningar, teprovningar, chokladprovningar och vinprovningar och alla möjliga provningar. Och där pratar man om doft, smak, man kan urskilja olika nyanser. Och andens frukt är kärlek. Men de olika nyanserna är glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det som kommer fram, det som man får känna på. Där kärleken finns, där finns en glädje som är kopplad till nåden och en frid där det finns stillhet och vila. Det är kopplat till tjänarens eller ditt och mitt liv, det vi kallar hjärtat. Det är de första delarna här, glädje och frid. Nästa tre komponenter, det handlar om hur vi är mot andra. Att vi har tålamod, men också, det kan också översättas med överseende, vänlighet och så godhet, som handlar om att vara generös mot andra. Och den sista delen handlar om vad jag skulle vilja påstå, vad som krävs för att kunna leva tillsammans på ett bra sätt. Det kanske är en del av det där vi behöver öva på. Och som kanske sen speglar de tidigare egenskaperna Paulus talar om. Det som krävs för att i vår berättelse alla i hushållet ska må väl, då är det trofasthet. Som också kan översättas tro, tillit eller övertygelse. Alltså fokus på Gud. Håll fast vid det som Gud har satt mig i. Stanna kvar tills Gud kallar mig vidare. Du har en gåva. Vårda den gåvan. Nej, du kan inte flyga. Men du kan sjunga. Så har vi mildhet och saktmod. Som handlar om att vara fri från hämndlystnad och bitterhet. Och så har vi det här med självbehärskning. Förmåga att behärska känslor och impulser. Tja, husbonden har ju faktiskt inte dykt upp. Så vi länsar väl förråden och blir arg eller frustrerad på någon, så klipper jag väl till. I vår kultur kanske vi inte gör det fysiskt, men vi kan göra det verbalt. Det kan vi vara ganska duktiga på. För jag vill ju hävda min rätt ändå. Jag är den som är satt att sköta det hela. Jag har satt och berättat för er andra vad ni ska göra och hur ni ska bete er. Hur ni ska tro om. Och inte delar jag ut någon form av straff. Om ni inte delar min syn så delar jag ut någon form av straff. Jag skor mig helt enkelt på andras bekostnad. Det handlar om makt. Att förvalta, att ta hand om och vårda. Tänk om det jag gör kan få bli en doft av himmel. Att lära känna husbonden, att bli smittad av honom. Att bli smittad av Guds kärlek som sen smittar vidare. Då handlar det definitivt inte om att sko sig, hävda sin rätt eller utnyttja andra. Tidigare här i sommar så hade vi ett samtal, vi satt här ute några stycken en onsdag. Då reflekterade vi kring ett samtal mellan Petrus och Jesus. Det var strax efter att Jesus hade uppstått. Jesus frågade om Petrus älskade honom. Och Petrus klarar liksom inte riktigt av att ta det där stora ordet älska i sin mun. Han svarar att han har Jesus kär. Och efter tredje gången så, ja, för övrigt så använder Jesus det ord som Petrus själv använder. Då frågar Jesus, har du mig kär? Och då svarar Petrus, ja men Jesus, du vet ju allt. Och du känner mig, du vet ju att jag har dig kär. För fortfarande klarar inte Petrus av att säga det här stora ordet älskar. Han vet av bitter erfarenhet hur lätt det är att förneka allt. Hur lätt det är att lova mer än man kan hålla. Ni vet det här med stora ord som inte har någon täckning. När vi samtalar om texten så konstaterar vi nog allihop runt bordet där att det hade nog varit svårt för oss att veta hur vi skulle svarat om vi hade fått frågan från Jesus. Vi konstaterar att Jesus är viktig. Men är han allt för mig? Älskar jag honom över allt annat? Kan jag säga att jag verkligen vill att Jesus, att Gud ska ta hand om allt i mitt liv och verkligen mena det? Klarar jag av att överlämna och sluta oroa mig? Det verkar som om Jesus nöjer sig med att Petrus säger att jo, men jag har dig kär. För Petrus får ett väldigt, väldigt stort förtroende. Trots att han inte översvallande och ärligt svarar ja, jag älskar dig Jesus. Petrus är ärlig. Han har tidigare lovat stort och inte lyckats hålla det han lovat. Nu har han kommit dit här att han inser sina begränsningar. Och han erkänner sina begränsningar för Jesus. Och han berättar också för Jesus att han är medveten om att Jesus, du vet allt. Därför att Jesus förväntar sig inga andliga atleter. Det är faktiskt dig och mig han förväntar sig. Med fel och brister. Vi är älskade trots att vi inte är perfekta. Och att vara en god förvaltare, att förvalta de gåvor vi har fått, att ta hand om det som finns runt omkring oss, det handlar inte om att vi behöver vara fullärda och perfekta. Det handlar om att vara ärlig. Att veta vilken riktning jag har och veta vem som är min husbonde. Inte ge upp och strunta i allt, utan vårda, förvalta, ta hand om. En tanke. När man ser allt det vackra ut i naturen just nu och även tidigare. Om jag tar till mig det, då vill jag ju inte att det ska bli förstört. Det hör ju liksom ihop. Någonting som betyder mycket för mig vill jag inte skada. Och det handlar ju även om i nära relationer. Och naturen. Att vara en god förvaltare måste nog börja. Nu är det här underbara måste. Men jag tror faktiskt det. Det måste handla om att i första hand söka Gud och ta tid med Gud. För ni vet, i vanliga relationer så krävs det ju tid för att man ska lära känna varann. För att man ska utvecklas tillsammans. Och är det någon jag verkligen vill lära känna, då ser jag ju till att det finns tid. För en relation som inte får någon tid, den tynar. Jag vet inte vad du har gjort i sommar. Om du har tagit dig tid att se på det här som jag pratade om, Guds skapelse. Kanske läsa någon bok som hjälpte dig att få syn på något i din gudsrelation. Eller så kan det vara så att ibland bara man stänger ner, för man har så fullt upp det som Hanna pratade om i början. Och vet du, det är okej. För jag är ingen domare. Och jag försöker inte ge någon dåligt samvete. Det är inte det jag är ute efter. Men jag skulle ändå vilja ställa den här frågan som Jesus ställde till Petrus inför den här höstterminen. Inför allt det vi står i. Har du mig kär? För att ett ja på den frågan borde nog få konsekvenser. Ett ärligt ja borde få konsekvenser. Det fick det för Petrus. Han fick något att förvalta. Och han fick betydligt större saker att förvalta än vad du och jag oftast får. Han fick ett uppdrag. För mina lamm på bete. Var en herde för mina får. För mina får på bete. Han fick vara med och starta den unga kyrkan. Han fick bli ledare för den unga kyrkan. Att vara förvaltare, det är att förmedla husbondens vilja. Inte min vilja, husbondens vilja. Och sprida den atmosfären. Och då går jag tillbaka där jag börjar. Den här Henry Nouwens citat. Gud ber dig inte att ha ett framgångsrikt liv, utan ett liv som bär frukt. Vad bär vi för frukt? Du och jag och vi som brukar komma hit till Bifrostkyrkan. Hur upplever människor att det är att vara i närheten av oss? Är det en känsla av att vi är goda och trogna förvaltare, eller är det mer känslan av att den andra typen av tjänare? Den typen som utnyttjar, mästrar, irriterar omgivningar och gör människor missmodiga. Linnea hon pratade om på barnens ljus om frukterna. Och jag har nämnt dem här. Och när du går hem nu så finns det hjärtan i en korg. Som någon av våra vänner i Goa-gruppen ser till att du får möjlighet att ta. Ta ett i samband med kyrkkaffet. Och så kollar du på vad det står på det. Byt inte. Ta det du får. Och så känner du efter. Gud, vad konstigt att jag fick det här. Det kanske kändes fullkomligt självklart. Ja, men det där var ju inget svårt. Men sug på det där ordet. Fundera på det där under veckan. Och be. Och se om det kanske är någonting som händer med dig. Någonting som gör att du får reflektera vidare. Någonting som du kanske behöver prata med Gud om, rent av. Nästa söndag, då är temat nådens gåvor. Och det är de här gåvorna som sen får bära frukt. Och tanken är ju, tänk att sprida Guds väldoft. Få en gemenskap med Jesus i centrum. Och få det att fungera trots våra olikheter. Eller tack vare våra olikheter. Att vi är olika. Att vårt förvaltarskap får bli ett gott och varmt förvaltarskap. Därför att vi älskar husbonden. Och vi vill göra husbondens vilja.